Vreden, gudinna, besjung som brann hos Peliden Achilles.
Vreden är första ordet. Och så är det även i den grekiska texten, då är ordet menis.
Homeros bägge epos, Iliaden och Odysseen, är lite grann som Bibeln eller Gilgamesh-eposet. Omöjligt att bortse från när man talar om vad litteratur är. Materialet förekom först som muntliga berättelser men tecknades ned någon gång på 700-talet före Kristus kanske. Forskarna är inte eniga. Somliga menar att Homeros aldrig funnits och någon rent av att hen kanske var en kvinna från Sicilien. Oavsett vilket tycks vi aldrig bli klara med de här berättelserna om hjältar och gudar. Jag heter Lars Hermansson och ska i det här programmet ta mig an det första eposet i ordningen, Iliaden. Och till min hjälp har jag bland andra litteraturkritiken Rebecca Kärde.
Den franska filosofen Simone Weil har skrivit en essä om Iliaden som hon kallar en dikt om fas. Det vill säga kraft kanske man kan översätta det till. Och det är en kraft som inte riktigt är mänsklig men som styr människorna och gudarna och deras handlingar.
Rebecca Kärde är mångårig läsare av Homeros bägge epos och även kunnig i det språk de är skrivna på, det vill säga gammelgrekiska. Men innan vi hör mer av henne är det nog på sin plats med en kort sammanfattning av handlingen i Iliaden. Så här. Prins Paris av Troja blir under ett besök i Sparta förälskad i den sköna Helena, kung Menelaus gemål. Han tar med henne hem till Troja, hon låter det ske, och det är upprinnelsen och förhistorien till det trojanska kriget. Ett dussintal grekiska kungar, Odysseus är en av dem, samlar ihop sina arméer och seglar till Troja för att jämna stan med marken och ta tillbaka Helena. Kriget pågår i 10 år, men läsaren kastas in i handlingen först under de sista skälvande veckorna. Grekernas främste krigare, Achilles, har då vägrat strida en längre tid eftersom kung Agamemnon, överbefälhavaren, har tagit ifrån honom hans favoritkrigsbyte, slavinan Briseis. Achilles går omkring och surar nere vid skeppen ända tills hans bäste vän, Patroklos, dödas i strid av trojanernas främste krigare, Hektor. Det här sker i den 16:e sången, eller kapitlet, eller boken som man också säger. Både Iliaden och Odysseen består av 24 sånger. Och eftersom scenen är viktig har författaren valt att vända sig direkt till den döende Patroklos och tilltala honom med det intima pronomenet du.
Utmattad, Patroklos, vagnskämpe, tog du till orda och sade: Hektor, nu kan du skryta min sann, sen Zeus och Apollon unnat dig segern. Hade jag mött bara såna som du, om så 20 tillsammans, skulle de dött för min lands, varendaste en, och på fläcken. Medan han ännu talade så blev han insvept av döden. Ut ur lämmarna flög hans själ och nedsjönk till Hades, gråtande över sin lott att skiljas från ungdom och livskraft.
Achilles vrede måste nu få ett utlopp. Han återvänder till slagfältet, dödar Hektor i strid och hämnas genom att skända hans lik i en fruktansvärd scen. Achilles framstår som en stridsmaskin, ett ting, genom sin råa styrka, sin kraft.
Den här kraften då som förvandlar både den som utsätts för den men också den som utövar den till ett ting som tar ifrån dem en slags mänsklighet. Och det tycker jag att man ser väldigt tydligt i Iliaden, som ju innehåller oerhört brutala skildringar av våld. Alltså det är verkligen inte en förhärligad krigsberättelse där folk som är hjältar dör på ett vackert och modigt sätt, utan det är liksom när någon dör så rinner inälvorna ut ur kroppen och det är liksom de mest makabra scener.
Och när han försökte famna Achilles knän fick han dennes svärd i sin lever. Snabbt välde levern ut genom sårets öppning och buken täcktes av svartnande blod. På Moleus stötte Achilles sedan i örat sitt spjut och ut igenom det andra trängde dess udd av brons. Med det vackert sirade svärdet högg han Agenors son Ekeklos mitt över gässan. Klingan blev varm av blod och över den stupades ögon lade sig dödens purpur tungt och det skonlösa ödet. Därefter fick han en träff i Deukalions armbåge just där senorna löper ihop och hans bronsudd gick tvärs genom armen. Häpen blev troen stående kvar med armen förlamad. Framför sig såg han sin död. Ett svärdshugg genom hans nacke skickade huvud och hjälm långt bort och ur ryggradens kotor framvällde märg.
Vreden är som sagt central i Iliaden och kan på sätt och vis sägas ha sin upprinnelse i något så föga heroiskt som kvinnorov. Hela den militära expeditionen till Troja handlar ju om att hämta tillbaka Helena till Sparta. Enligt grekerna har hon rövats bort av Paris, men vi som läsare vet ju att Paris och Helena är hjälplöst förälskade i varandra. Eftersom gudarna, eller om det var Afrodite, mixtrat lite med deras bestämmelse. För det är ju inte så att Helena valt att förälska sig i Paris och följa med honom till Troja. Det är hennes öde. Den fransk-ukrainska filosofen Rachel Bespalov skriver inkännande om Helena i essän om Iliaden. Så här.
Ständigt insvept i sina långa vita slöjor går Helena genom Iliaden som en botgörerska med det majestät som det fullkomliga hennes olycka och skönhet skänker henne. Denna kungliga ensling är den minst fria av alla varelser, rent av mindre fri än slaven som i sitt hjärta väntar på att förtrycket ska ta slut.
Men det är förstås inget som hennes make Menelaus bryr sig om. För honom handlar kriget helt enkelt om att få tillbaka sin ägodel. Det andra kvinnorovet i Iliaden är Agamemnons rov av slavinnan Briseis från Achilles läger. Och som han i sin tur rövade som krigsbyte från trojanerna. Rov på rov på rov alltså, i den västerländska litteraturens kanske mest formerande urkund. Litteraturkritiken Rebecka Kärde igen.
Nej, det är verkligen inte smickrande att Iliaden är så full av män som är arga på varandra för att deras ägodelar i form av kvinnor har tagits ifrån dem. Och det tror jag tror att det är liksom svårt att komma runt, så att säga. Och det återknyter ju också till det här med kraften, att den drabbar i någon mening både uppenbarligen kvinnorna då som kidnappas och flyttas runt som spelpjäser och föremål, men den vanställer också männen som ägnar sig åt de här transaktionerna. Men jag tänker också att man ska säga att det finns väldigt många vackra skildringar av kärlek och ömhet i båda homeriska eposen. Kanske inte primärt mellan kärlekspartners så, men mellan barn och föräldrar och mellan vänner. Och det är sällan så att säga den segrande kraften. Det finns inte det här Disney-narrativet där kärleken övervinner allt. Kärleken övervinner nästan ingenting i hos Homeros. Men den är otroligt viktig och det är många sådana utdragna scener där någon lider för att någon älskad har gått bort och sådär som jag tycker är väldigt gripande.
Ja, kärlek förekommer i bägge eposen. Vänskap kanske ännu mer, och gästvänskap, xenia som det heter på grekiska. I Iliadens sjätte sång är två kämpar från vardera lägret på väg att drabba samman. När den ene, Diomedes, som är grek, eller Akai som det också heter, och alltså angripare, plötsligt säger:
Vem är väl du, min vän? En dödlig, får jag förmoda. Dem vars barn vågar trotsa min kraft är det synd om. Är du en odödlig gud däremot som kommer från himlen tänker jag inte slåss. Mot gudar kämpar jag inte.
Det händer alltså att gudarna deltar i striden rent fysiskt, i människoskepnad. Och de är förstås då osårbara. Bäst att se upp alltså. Vilket Diomedes ju gör. Han ber den gudalike berätta vem han är. Och nu är det som att allting omkring dem stillnar. Lite grann som i vissa romantiska komedier, när omgivningen liksom släcks ned och de älskande får extra belysning så att deras repliker ska framstå som oförglömliga. Nyss ven spjut, blod sprutade, inälvor välde ur uppsprättade magar. Men när Glaukos börjar berätta om sitt ursprung är det som att allt det här upphör. Och några sidor senare, eller 39 verser för att vara exakt, inser de bägge att de är gästvänner eftersom deras farfäder kände varandra. Diomedes har till och med en dubbel pokal i drivet guld hemma som hans farfar fått av Glaukos farfar. Inte kan de strida mot varandra. Tvärtom, de måste byta rustningar. Det är fröjd och gammal och försoning, och Diomedes säger, efter att med kraft stött sin lans i den fruktbara jorden:
"Då är ju du en gästvän till mig."
Och lite senare:
"Nog av troer finns det för mig, och av hjälptrupper också, att sticka ner, om gudar vill, om min fot hinner fatt dem. Nog av akajer för dig att döda så många du orkar."
Det är tydligen okej för Diomedes att hans landsmän dör så länge det är hans nyfunne gästvän Glaukos som dödar dem så många han orkar.
Nej, det är jättemärkligt det här, och att det är så starkt att det pågår i så många generationer, den här gästvänskapen. Och det är xenia, som det heter på grekiska. Du verkar ha haft en väldigt, väldigt viktig funktion i det här samhället, att liksom, ja, som ett sätt att strukturera sociala relationer. Liksom. Att som en värd har man väldigt, man har ett stort ansvar. Liksom. Och som gäst har man väldigt stora befogenheter. Och det, i vissa kulturer är det fortfarande väldigt starkt. I Sverige är det extremt svagt, skulle jag säga. Att om en gäst har man inga befogenheter överhuvudtaget. Ingen vill vara värd, ingen vill ha gäster. Men, och det håller sig definitivt inte i flera generationer. Liksom. Men här så är det något ofattbart starkt.
"Då är ju du en gästvän till mig."
På sätt och vis kan man ju påminnas lite om den här klassiska scenen under första världskriget. Jag minns inte vilken front det var vid, men när de två arméerna lade ner vapnen på julafton och spelade fotboll. Att det finns något med det här, liksom, att plötsligt upphör kriget och man ser varandra som människor. Liksom. Men det är, som du säger, det är ett väldigt märkligt normsystem här.
Ja, men det är vackert.
Jättevackert tycker jag också.
Men det betyder väl då att det förflutna är starkare än nuet, så att säga. Att det förflutna har starkare kraft än nuet.
Ja, precis, så tror jag att det är. Och man är liksom inte en individ på det sättet som vars egna relationer är de viktigaste, så att säga. Utan man står i skuld och relation till sina förfäder på ett mycket, mycket starkare sätt än vad vi tänker oss att man gör idag. Och jag tycker att någonting som man påminns om när man läser såna här gamla texter, det är att de normer som är tydliga i Iliaden och Odysseen, de måste ju i en viss kontext ha varit helt självklara. Och när vi läser dem så framstår vissa normer också som självklara, att vi känner igen oss i vissa beteenden, medan andra beteenden och ritualer är liksom så, men vad gör de? Så här, vad håller de på med? Varför är det här ett rimligt sätt att bete sig på? Och på precis samma kombination av avstånd och närhet kommer ju vår tid att te sig om någon om 3000 år skulle läsa, vad vet jag, Lena Anderssons romaner eller så där, så kommer det säkert vara på ett liknande sätt, liksom, att vissa saker är, ja, jo, men så här, det här är inom citationstecken mänskligt, medan andra förhållanden framträder som väldigt kulturspecifika.
Bland det första som slår en när man läser Iliaden och Odysseen är de så kallade epiteten. Den mångförslagne Odysseus, den uggleögda Athena, den koögda Hera eller Menelaus väldig i härskri. Ett epitet han för övrigt delar med Odysseus och flera andra kraftkarar. Oxar omnämns alltid med det lite gåtfulla epitetet med svängande bakben. Något jag aldrig har iakttagit hos oxar. Forskningen tycks hur som helst enig om att de här epiteten är ett slags minnestekniska kryckor för de rapsoder som muntligen framförde eposen innan de tecknades ner.
Precis, det var muntliga berättelser, och de texter som vi har, de standardiserades i Aten när de hade florerat som muntliga berättelser under en ganska lång period. Med tiden så fanns det sångare som reciterade de här texterna, men det var under en längre period var det snarare så att man improviserade ganska mycket utifrån ett visst grundmaterial. Och då hjälper de här stående epiteten väldigt mycket, för det har ju en versform, liksom. Det ska vara på hexameter. Och om man har epitet så har man liksom ett fixerat antal versfötter som blir enklare att slänga in. Att man vet att okej, om jag har den mångförslagna Odysseus på den här raden så kanske jag behöver ett tvåstavigt ord också. Och det underlättar när man ska sy ihop det. Det är liksom ordet rapsod då, som det heter på grekiska. Det kommer av ordet för att sy ihop. Och det finns rätt många sådana spår av muntlighet i Iliaden och i Odysseen naturligtvis, om man tittar närmare på det. Och det är lite, man kan jämföra lite grann kanske med de första med Moseböckerna, med Toran, där det också är så att det är ett grundmaterial som har sytts ihop till en enda massa. Och liksom allt kommer inte riktigt att överensstämma, utan det finns lite så krockande kronologier och märkliga händelser som beror just på tillkomsthistorien.
Lika påfallande som epiteten är de utbroderade liknelser som eposen är fulla av. De kan vara träffande eller långsökta, men de är alltid på något vis självklara i sin auktoritet och erbjuder ofta ett slags vila genom att avvika från ämnet, vilket i Iliaden blir extra effektfullt då ju en stor del av handlingen utspelar sig på ett slagfält. Så här kan det till exempel låta.
Som när en man lämnar ut till arbetsfolket en tjurhud som de ska tänja, och härvid först den indränks i olja, varefter männen bildar en ring och sträcker den kraftigt ända tills fukten gått ur och fettet väl absorberats, och det är många som drar, åt alla håll blir den uttänjd. Likadant slet de där på det trånga utrymmet häftigt från båda sidor i liket, i hopp om att släpa det med sig, troarna upp till Ilions stad och akajerna åter till sina holkade skepp.
Man kan inte säga att liknelsen är särskilt välfunnen. Två grupper av män står och sliter i lik från varsina håll. Och inte vilket lik som helst, utan Patroklos, Achilles älskade väns. Och det liknas vid hur ett arbetslag helt fredligt står och preparerar en oxhud genom att dra den åt olika håll.
Båda eposen innehåller massa sådana där, och de kan ju vara oändligt långa. Alltså det kan ju uppta en sida ibland. Liksom. Ja. Det är intressant också med de här olika digressionerna som finns i båda böckerna, att plötsligt så tar berättelsen en lite annan väg. Och det finns till exempel i Iliaden i bok 18 där, så finns det en lång beskrivning av Achilles sköld, som är, alltså det är ja, över hundra rader liksom, där just det detaljerade mönstret och förloppet på skölden beskrivs. Och sånt där, alltså man springer på så många liksom konstiga oväntade saker. Plötsligt så lär man sig någonting om någonting som man inte hade någon aning om och som egentligen inte heller återkommer sen. Nej. Det plockas inte nödvändigtvis upp. Det är inte som en sån här utplacerad liksom Chekhov-gevär som sen kommer komma tillbaka och betyda någonting för intrigen, utan nej, utan det är bara liksom ja. För var på något sätt, var skulle man annars förvara sån här information om inte i de långa epos som berättades liksom. Det är föll sig väl ganska naturligt att lagra allt liksom allmänt bra i de här traditionerna.
Men Iliaden är förstås inte bara digressioner, alltså avvikelse från ämnet. Det finns ett obönhörligt narrativ bestämt av moirerna, ödesgudinnorna. Även om gudarna, Hera, Athena, Apollon och kompani ofta försöker förhala, mildra och på olika sätt mixtra med det oundvikliga ödet. Som i denna berättelse alltså leder fram till Hektors död och Achilles skändning av hans lik. Samt slutligen i sista sången Hektors far Priamos besök i Achilles läger, där han bönfaller honom att återfå sin döde sons kropp så att han kan ge honom en värdig begravning. Om man kan tala om ett klimax i texten så är det väl just Hektors död i 22:a sången. Achilles kommer frustande av vrede ut på slagfältet med nya vapen och nysmidd rustning som hans mamma, gudinnan Tetis, har övertalat gudarnas smed Hephaistos att tillverka åt sin son. Hektor tvekar länge om han ska gå ut och möta Achilles i en envig. Men trots sin familjs böner och många egna inre tvivel och moraliska överväganden går han till slut ut och möter sitt öde.
Här drev Achilles in på den framåtrusande Hektor lansen så att dess udd trängde genom den finhylta halsen. Dock skar den bronstunga spetsen ej av den sårades luftrör och han behöll alltjämt förmågan att tala och svara när han i stoftet sjönk ned.
Det är en otrolig scen tycker jag, hela Hektors dödsscen. Den här konkretionen i beskrivningen av kroppen, att luftrören inte är avskurna, det är liksom så obehagligt precis. Och jag tycker att det är väldigt filmiskt i det att man kan tänka sig hur det är liksom en kamera som panorerar från den här scenen nere på slätten med Achilles och Hektor och sen upp till föräldrarna där i borgen, i tornet och sen in vidare till Hektors fru Andromakas kammare där hon sitter och väver och där hör hon skrik utifrån och hon går ut och kollar för vad det är och springer upp till muren och där nere så ser hon då Achilles och det som Achilles gör är att han borrar hål i Hektors hälsenor fruktansvärt och knyter fast honom vid vagnen och så kör han runt då den här döda kroppen så att huvudet släpas i sanden liksom. Så kör han runt och sen bort mot de grekiska skeppen. Känslan av närvaro är så otroligt stark tycker jag, att man tycker sig vara med de här hysteriska föräldrarna och hustrun som står och tittar på den här scenen.
Ja, men Achilles framstår som ett monster.
Ja, han är ju helt kolerisk alltså. Mm. Samtidigt som det nyanserat lite grann i den här scenen i det att Achilles vrede gentemot Hektor, det handlar ju i hög grad om att Hektor dödade Patroklos som var Achilles vapendragare, bästa vän. Som man hade en, ja, det är väl lätt att läsa det som en romantisk relation. Liksom, att det var en kärleksrelation mellan Achilles och Patroklos. Och det är mycket det att Achilles han har också förlorat någon som han älskar. Och återigen är det den här vreden eller kraften som gör en människa omänsklig.
Ja, förloppet i 22:a sången är som Rebecca Kärde säger mycket filmiskt. Och scenen har förstås filmats ett otal gånger, liksom många andra dramatiska höjdpunkter i verket. Här hör du till exempel Brad Pitt som Achilles tala till sina mannar i Wolfgang Petersens filmatisering från 2004.
My brothers of the sword. I'd rather fight beside you than any army of thousands. Let no man forget how menacing we are. We are lions.
Men innan det fanns film, på 400-talet före Kristus till exempel, kunde man tillverka vaser som avbildade minnesvärda scener ur berättelsen om det trojanska kriget.
Det var här.
Den där här längst bort kanske.
Ja, därför att här har vi... Jo, men det är det.
Ja.
Jenny Wallensten är arkeolog och direktor för Svenska institutet i Aten. Vi befinner oss på arkeologiska museet i den grekiska huvudstaden på jakt efter gamla föremål som bär på avbildningar ur Homeros epos. Och vi har nu hittat en vas eller en lekyt från 400-talet före Kristus som sammanfattar innehållet i Iliadens 24:e sång där Priamos, alltså Hektors gamle far, besöker Achilles läger.
Vi ser det, för vi har en äldre man till vänster. Vi ser det, för han har vitt hår och skägg. Ja. Och han sträcker ut sina händer för att göra just en sån här supplikationsgest till en man som sitter ner och ansiktet är borta tyvärr, men det måste vara Achilles. Och sen ligger det på marken här en kropp.
Mm, just det.
Och det
som
är Hektors
har,
kropp.
Har nacken lite upprest som om man var på väg att göra sit-ups.
Ja, ja verkligen. Verkligen. Man kan se ibland att man hade ett nackstöd när man låg på Lido Parade så att säga. Men det här är ju en kropp som fram till den här scenen i alla fall är behandlat väldigt illa. Men Hector har gudarna på sin sida, så att de har sett till att han, han skadas inte och såren läker och så vidare. Så att han ser fortfarande ung och vacker ut. Priamos kommer här desperat och vill få tillbaka sin son för att kunna genomföra rätt begravningsriter.
Han kommer ju liksom med fart från vänster. Han ser, det är mycket tyg runt honom och han ser ut nästan att röra sig mot Achilles.
Ja, jo, men han vill nog röra honom. Mm. Just med de här rituella gesterna av att verkligen be honom.
Och det här är en ganska liten vas, 30 cm hög kanske, röd terrakotta, eller vad kan man säga?
Ja, man kallar det för en det grundleran kan man säga, som är röd och figurerna är svarta, så man kallar det för en svartfigurig lekyt. Och en lekyt är ett parfymkärl, en parfymerad olja hade man i de här.
Det är en till figur bakom Priamos, är det det? Han har sällskap av två personer. Ja. Kvinnor verkar det vara. Ja.
De sträcker också ut händerna. Mm. Man ser det, kvinnor har man målar deras hud med vit färg i den här tekniken.
Jaha, så männen har svarta ansikten och kvinnor vita?
Ja, precis.
Bara för att skilja dem åt då, eller?
Ja, indikera att de höll sig inomhus. Mm. Det här ser ju nästan ut som om det är medlemmar av Priamos familj som också vill be Achilles om Hectors kropp.
Den som har gjort vasen, eller likyten, har alltså tagit sig vissa konstnärliga friheter. Hectors fru Andromache och hans mor Hekabe besökte ju aldrig Achilles läger i Iliaden. Priamos kom ensam. Men det skulle kanske ha sett lite tomt ut med bara Priamos, Achilles och Hectors lik på vasen.
Men det är klart att han har valt att inte bara fylla ut med arkitektur eller någonting sånt, utan han har valt någonting som förhöjer patos, kan man väl säga. Att fylla på med alla de trojanska kvinnorna som vet att nu när Hector är död så är deras öde att de kommer tas som slavar och föras bort. De är desperata här. Priamos har fått se nästan alla sina barn mördade. Och det finns en väldigt, tycker jag, rörande rad i Iliaden när det står hur Priamos rör Achilles händer, de händer som har dödat så många av hans barn.
Priamos säger alltså:
jag har förmått mig till vad ingen någonsin gjorde. Handen på den som dräpt min son har jag vidrört med munnen.
Vi börjar närma oss slutet. Priamos får alltså tillbaka sin sons lik, fraktar hem det till Troja efter att ha utverkat en vapenvila med grekerna för att få tid att begrava sin älskade son under värdiga former.
Benen svepte de in i purpurfärgade mantlar och lade ner dem sen i en gyllne, glänsande kista. Denna sänkte de så i en grav som täcktes med stora stenblock, fogade samman väl, och de skottade skyndsamt upp där över en hög. Omkring stod spejande vakter, ty de var rädda att fiendens här skulle bryta fördraget. När de byggt högen klar vände alla tillbaka till staden, och konung Priamos, ättling till Zeus, bad folket att komma till sitt palats, där han bjöd på en stor och lysande måltid. Så fick Hector sin grav, den hästbetvingande hjälten.
Så slutar Iliaden, med hästbetvingaren Hectors begravning. Han som fick sina hälsenor massakrerade, om ni minns, av Achilles. Han med Achilles hälen. Som Hectors bror Paris ska sätta en pil i, strax efter att Odysseus fått sin lysande idé om den trojanska hästen. Men det berättas först i Odysseen, och det är ju en annan bok och ett annat program.
Mm. Det här var ett program av Lars Hermansson, producent av Måns Hirschfeldt, och det var Stina Ekblad som läste in Natur och kulturs ljudutgåva av Homeros Iliaden i Ingvar Björkessons översättning. Medverkade gjorde också Rebecka Kärde och Jenny Wallensten, och det här var ett program från kulturredaktionen på Sveriges Radio.